Morgan, ber att välsigna oss nu när vi går till ditt ord, Jesus. Och vi har alltid en massa saker med oss i våra huvuden och i våra hjärtan. Föreställningar, idéer som vi tror stämmer. Men det är alltid så att när vi kommer till ditt ord så korrigerar du vårt tänkande, korrigerar våra attityder och inställningar. Precis som det står i Hebreerbrevet 4:12 att ditt ord är skarpare än något tveeggat svärd, skiljer själen från anden. Tänk på Romarbrevet 12:1-2, säger att vi ska förnya våra sinnen så att vi kan urskilja vad som är din goda och perfekta vilja, Herre. Det är därför vi är här idag, Jesus. Inte för att vi är traditionella människor. Vi är här därför att vi vill höra från dig, den levande guden, som har gett oss ditt ord och också din ande. Genom denna ande som bor i oss kan vi också förstå det ordet som du har uppenbarat för oss. Så med de tankarna och den bönen, Jesus, så ber vi att du välsignar predikan i ditt namn, Herre. Amen. En fråga, ingen behöver svara på den, ingen behöver räcka upp handen, men är det någon här som någon gång har haft ett behov? Ja, okej, okay. Det är ganska uppenbart att man har det. Och behoven är ju väldigt olika, eller hur? Det beror på hur gammal man är, det beror på var man bor, det beror på vad som händer runt omkring en. En massa olika saker som spelar in vad det gäller behoven. Men vi har behov. Och en av många anklagelser som vi har mot Gud är ju det här att om du är så god, om du är så snäll, ja, varför tillåter du ondska? Det är en sak. Men så säger man, varför tillåter du behov? Varför fyller du inte alla mina behov? Varför kan jag inte bara knäppa med fingrarna och få det jag vill och det jag behöver? Varför lämnar du oss alltid i en behovsställning? Och svaret på det är egentligen ganska enkelt. Och det är att Gud har skapat oss till att ha behov så att han kan möta de behoven. Därför att i det mötandet av de behoven så är det vi har gemenskap med honom. Och vi behöver lära oss att urskilja våra verkliga behov. Därför att när vi gör det, då kan vi också se hur han möter dem. Och titeln för min predikan idag är frimodiga inför nådens tron. Frimodiga inför nådens tron. Och vi ska tala om tre olika saker. Vi ska tala om att Gud vet allting. Vi ska tala om att Gud är villig. Och vi ska också tala om att Gud väntar. Så ser upplägget ut för dagen. Frimodiga inför nådens tron och den, eller det skriftställe som vi har valt för idag hittar vi i Hebreerbrevets 4:e kapitel. Och i bönen här så citerade jag åtminstone parafrasmässigt Hebreerbrevet 4:12 om det tveeggade svärdet, det vill säga Guds ord. Men i vers 13 börjar vi läsa och så läser vi 14, 15 och 16. Så Hebreerbrevet 4, verserna 13 till och med 16. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så det första vi ska titta på, det är att Gud vet allting. Och det där kan ju då lite grann, tycker jag, eller har tyckt och kan fortfarande tycka, är lite skrämmande liksom. Finns det inte någonting liksom jag kan hålla undan för Gud. Och jag jobbade med en man en gång som var en sån här riktigt hårdnackad ateist. Och han drev alltid med det där liksom att Gud vet allting. Han sa, men om jag kryper in under en sån här blyskiva liksom, du vet, liksom, då kan man ju inte se under där. Eller genom den. Jo, det kan man. Det finns ingenstans vi kan dölja eller gömma oss för honom, rättare sagt. Psaltaren 139 är en fantastisk vers eller kapitel, rättare sagt, att läsa. Det står att vi kan inte fly från hans närvaro någonstans. Han räknar upp en rad olika, både verkliga och hypotetiska platser som vi möjligen skulle kunna befinna oss på, havets botten och allt vad det kan vara. Så ändå finns Gud där. I andra krönikeboken, kapitel 16, vi kan titta på den versen, andra krönikeboken och vers 16, så står det någonting väldigt intressant. Vers 9. Till Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. A-delen, den första delen av vers 9. Till Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Vi tänker ofta liksom att Gud finns där uppe och han ser ner på jorden. Och då har vi olika bilder av Gud, men många människor har den här bilden av Gud, att han ser ner över sin skapelse på jorden som en domare. Liksom, han letar efter och han väntar på att vi ska begå ett misstag så att han kan sända en blixt i huvudet på oss. Det är ungefär det som eller så som många människor tänker och tror om Gud. Men faktum är att det är inte så som han vill visa sig. Det är inte så som han är. Utan istället för att han är en domare så visar han sig som en skyddande eller beskyddande fader som ser ner över sin skapelse för att se hur han kan hjälpa, hur han kan gripa in i de människors liv som vänder sig till honom. Och i första Mosebok kapitel 3 vers 9 så vet ni att Adam och Eva har precis syndat. De har precis ätit av frukten som de inte skulle äta av. Så kommer Gud och ställer en fråga till Adam. Och jag tänker ofta på den här frågan. Liksom att det är bara en fråga, men hur sa han det? När han frågar efter Adam, var är du? Var han liksom, Adam, var är du? Liksom, eller var han liksom, Adam, var är du? Han var orolig. Liksom, eller vad tänkte Gud? Vad sa Gud? Men som jag tänker det så vet jag, eller vi vet att han kom inte dit för att han undrade var Adam verkligen har tagit vägen. Det var någon buske som var så tät vegetation där liksom att han inte kunde se Adam. Självklart visste Gud vad Adam var. Vad han var ute efter var egentligen bara att initiera en dialog. Gud vill ha en dialog med oss. Gud vill samtala med oss. Därför att vi har en massa idéer och så här liksom. Han säger, men varsågod, sitt ner. Låt oss prata om det här liksom. Låt oss resonera runt det här. Och de hade precis haft en dialog med ormen. De hade precis haft en dialog med Satan liksom. Har Gud verkligen sagt, ja, han sa ju så, men menade han verkligen det och så vidare. Nu säger Gud, ha en dialog med mig. Nu har ni gjort fel, men det är okej. Liksom, jag har inte förändrats. Min karaktär och natur har inte förändrats. Jag vill ha en dialog med dig. Och i Psaltaren 33 och vers 13 så står att Herren ser från himlen. Han ser alla människors barn. Som andra ord, det finns ingenting som ligger dolt för honom, precis som vi såg här i Hebreerbrevet 4:13. Allt skapat eller förlåt mig, inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Till och med våra motiv ser Gud. Men vi försöker alltid att lista ut människors attityder och motiv. Varför säger de sig och varför gör de så och så vidare. Och vi har ingen aning om det. Det står att Bibeln säger att vi kan inte ens känna våra egna hjärtan. Vi kan inte ens själva veta vad vi har för motiv när vi gör vissa saker. Men för Gud ligger allt naket. Och det betyder inte att han bara har all kunskap om det faktiska. Det betyder att han vet allting också potentiellt. Om vi skulle vara i en annan situation under andra omständigheter. Och han vet också våra tankar innan vi tänker dem. Och det står att han vet allting. Han vet våra motiv. Han vet varför vi gör saker, varför vi inte gör saker. Och för mig blir detta en allt mer tröstande kunskap. Från att ha varit en ganska skrämmande kunskap. Gud vet allt liksom. Någonting ska jag väl kunna behålla för mig själv. Men en tröstande därför att jag behöver inte spela teater. Det finns liksom ingen, vet man, vi spelar så mycket teater. All religion handlar ju egentligen om att spela teater. Liksom. Att jag gör någonting. Liksom. Titta vad du god jag är. Jag ger någonting. Jag gör någonting. Och så vidare. Liksom. Som om Gud skulle vara imponerad av det. Men det vi sysslar med är egentligen inte en religion. Det är en levande Gud som vi har en gemenskap med. Och det är en helt annan sak. Och Guds perspektiv är så annorlunda än vårat. Och han bjuder in oss och säger, jag vet allting. Sluta låtsas. Kom istället och samtala med mig. Jag har någonting att säga. Gud ser allt. Från befruktningsögonblicket till döden. Och eftersom vi hade den här livsvalskonferens förra helgen, så finns de där tankarna en del kvar i mitt huvud. Liksom hur redan från första dagen efter befruktningen så finns all den information i detta nya liv som vi kommer att ha med oss hela livet. Det vill säga vi är redan från början de som vi alltid kommer att vara. Och inte bara i detta livet. Vi är skapade för att leva för evigt. Vi lever någonstans för evigt. Antingen frånskilda från Gud, Bibeln kallar det helvetet, eller med Gud. Bibeln kallar det himlen. Så det är de två alternativen vi har. 21 dagar in i havandeskapet så börjar bebisens eget hjärta att slå. Efter 6 veckor så vet alla cellerna vad de ska bli när de blir stora. Det vill säga de har alla liksom sorterats ut och kommer att göra och bli det som de ska. Ganska fantastiskt. Jag är, kallar Gud sig själv. En ganska häftigt namn. Jag är. Många människor tänker på Gud som en historiens Gud. Liksom. Man läser Gamla Testamentet. Och där var han. Liksom. Det var Israels Gud. Alla folken hade sina egna gudar och, som de trodde på. Israel hade en Gud och så vidare. Han är någon slags historiens Gud. Andra har Gud som en sån här lite förhoppningsgud då. Ja visst, när jag dör så är det ju alltid bra liksom att ha ett hopp då liksom, och kanske det finns en himmel, kanske det finns en gud, men han är historiens gud eller han är någon slags framtidens gud. Men det är inte det som Bibeln säger. Bibeln säger att jag är, inte jag var eller jag ska bli. Jag är. Gud lever inte i tiden. Han vet det förflutna, han vet framtiden. För honom finns inte tiden på det sättet, men det gör den för oss. Och i Matteus 6:8 så står det att Gud vet vad vi behöver innan vi ber. Det är inte illa. Så Gud vet, och säger, men varför ska vi be då? Varför kan han inte möta? Jo, återigen, han bjuder in oss till den här dialogen. Och jag tänkte på det, om jag har 1 timme om dagen att sätta av till Gud. Men säger, men vem har 1 timme om dagen? Jag tror att de flesta har 1 timme om dagen. Gör en liten analys av era liv och se om inte någon har en timme om dagen. Och om jag då skulle välja hur jag skulle använda den tiden baserat på läsa Guds ord och att be, så skulle jag använda 50 minuter till att läsa Bibeln och 10 minuter till att be. Inte tvärtom. Och varför? Jo, därför att bön är så beroende av substans. Det vill säga, om jag inte har Guds ord i mitt hjärta, då blir mina böner väldigt tomma. De är bara en reflektion av min egen tomhet. Men om jag har Guds ord boende i mig rikligt, som det står i Kolosserbrevet 3:16, då har jag substans. Och den substansen gör min bön så annorlunda. Det är bara ett personligt vittnesbörd. Har jag en timma så skulle jag spendera 45-50 minuter i skriften och sen 10-15 minuter bön. Inte tvärtom. Men det är min personliga åsikt. Ni kan ta det för vad det är. Men Gud vet allt om våra behov. Det är vad vers 13 säger. Och sen ska vi titta här verserna 14 och 15. Och tala om att Gud inte bara vet allt, men han är också villig. Han är också villig. Då vill ha en stor, förlåt mig. Då vill ha en stor överste präst, Jesus, Guds son, som stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast i vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt som vi, men utan synd. I Hebreerbrevets första kapitel och den tredje versen, vi kan läsa det, det är bara några, jag behöver bara bläddra en sida tror jag, i de flesta biblar. Då står det så här: sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han har utfört en rening från synden sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Intressant, därför att det här uppenbarar, det här ordet i grekiskan är charakter, det låter som ryska, men svenska har karaktär, engelska har character. Det här kommer från grekiskan och det är egentligen ett ord som är, det betyder egentligen ett verktyg för ingravering. Det vill säga om man har till exempel ett mynt, så är myntet blankt. Men sen så graverar du. Du har liksom du sätter det här verktyget på. Och så blir det en avbild. Det vill säga en kung är nu på myntet. Eller en person eller någonting. Det är därav det här ordet kommer. Karaktär. Eller karakter. Och det är väldigt intressant. Därför att det står att när vi ser på Jesus Kristus så ser vi Guds exakta avbild. Om någon säger, men hur ska jag veta vem Gud är? Hur han är liksom. Inte alls svårt. Läs evangelierna. Läs Bibeln. Därför att den Jesus som är uppenbarad där, han är en exakt kopia av Gud Fader. Och det är det som det här betyder. Och inte nog med att han är Gud själv. Den andra personen i treenigheten. Men han är också en människa. Och som människa så har han gått igenom allt det som vi kan gå igenom. Han är den överste präst. Jag vet inte vad han menade med det. Men en gång för många år sedan så fick Hagge Geigert en fråga på tv. Hagge Geigert var en sån här tal, han hade en sån här intervjuprogram och sa, är du för eller emot kvinnliga präster? Och han sa, jag är inte för präster överhuvudtaget. Och jag fattade inte vad han menade med det, men han hade en poäng i det. Och grejen är den att det finns inga präster i Nya Testamentet. Det finns inget ämbete som heter präst på samma sätt som det gjorde i Gamla Testamentet. Varför? Jo, det är för att prästen i Gamla Testamentet var en person som stod mellan Gud och människa. En medlare. Ni vet vad medlare är. Två personer rättare sagt kan inte mötas. De behöver en medlare. Och människan behövde en medlare på Gamla Testamentets tid för att verket var ännu inte fullbordat i tiden. Och då fanns det präster. Och de stod inför Gud och gjorde tjänst. Och på det sättet sen kunde de då så att säga förmedla detta till människorna. Men i nya förbundet står det att vi är alla troende präster. Det vill säga det är ingen skillnad. Det finns inget ämbete, liksom en präst. Och så. Jag får alltid den frågan. Vad är det för skillnad mellan en präst och en pastor? Och då brukar jag säga, okej, vill du ha det långa eller det korta svaret? Det korta säger de alltid. Ja, det är ingen skillnad. Och sen går jag. Och är det så att de frågar mera, då får de ett svar. Men det är en skillnad. Det är en stor skillnad. En präst är en medlare mellan Gud och människan. Och det behövs inte längre, för att Kristus har blivit vår överste präst. Han medlar. Det finns bara en medlare mellan människan och Gud, och det är Jesus Kristus. Och vi är alla präster. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi kan själva gå inför Gud utan en medlare. Vi behöver inga mellanhänder. Behöver inte någon som liksom lyssnar på Gud åt oss. Men sen var ju det med pastorer och lärare och alla de här sakerna som Bibeln talar om. Ja, men det är bara människor som förkunnar ordet och hjälper oss att förstå. Men det finns inget hinder för mig att komma direkt till Gud. Och det är viktigt att förstå. Och det jag säger nu, det är inte att förlöjliga de som använder sig av titeln präst och så vidare. Men det är bibliskt eller det är inte bibliskt på det sättet att vi har präster. Men vi har en överste präst, och det står att vi inte bara känner den här överste prästen. Jag vet om den här överste prästen. Jag har honom. Han tillhör mig. Jag tillhör honom. I Kolosserbrevet 3:3 så står det att vårt liv är dolt i honom. Och i första Korinthierbrevet 6:17 så står det att vår ande är förenad med hans ande. Vi har alltså en relation med Gud som är helt unik. Och den är helt och hållet baserad på Jesus Kristus. I Johannes 17 och vers 26 så står det att vi är i Kristus och han är i oss. Vilket fantastiskt koncept. I Kolosserbrevet 1:27 står det att Gud i oss, det är vår härlighet. Och jag tänkte på det. Bra att man har en reservmikrofon. Oavsett situation så är Gud fullt kapabel att möta våra behov baserat på vem han är och vad han har gjort. Stannar upp inför den tanken. Oavsett situation som vi är i, och vi kan vara i väldigt många olika situationer, och vi är i många olika situationer med olika behov, så är Gud fullt kapabel att möta våra behov fullt ut baserat på vem han är, det är hans karaktär, och vad han har gjort, det vill säga han har gått i korset för vår skull och dött en ställföreträdande död. Han är allsmäktig, han är allsvetande, han är allstädes närvarande. Det svåra för Gud var att försona människans synder. Eller att betala för synderna och försona människan med sig själv. Det var den svåra biten. Men nu är den gjord. Och då är det ingenting svårt för Gud att möta alla andra behov. Vad var människans enda behov egentligen? Och det var att bli återupprättad inför Gud. Och det har Gud gjort genom Jesus Kristus på korset. Om vi förstår vårt verkliga behov, då kommer han att väl möta det behovet. Och det är så häftigt liksom det här att vi jagar efter olika saker. Liksom. Jag behöver det här och det här är mitt behov. Och Gud säger, men vänta nu, sitt ner. Jag vet allting. Jag vet vad ditt verkliga behov är. Och det är det jag vill möta. Jag vill inte möta de falska behoven. Jag vill inte möta dina mänskliga behov. Jag vill inte möta dina kötsliga behov. Jag vill möta dina verkliga behov. Och vad är det verkliga behovet? Jo, det är att bli försonad med Jesus Kristus. Att bli frälst. Det är människans primära behov. Men när det har skett så säger Gud, sitt kvar. Så fortsätter vi att resonera. Jag har en plan för ditt liv. Jag vill att du ska bli förvandlad till min sons avbild. Låt oss titta på vad jag har för plan. Men jag har min egen plan. Okej, men vänta lite. Sitt ner. Låt oss samtala. Jag vet allting och jag är villig att hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig. Men så, du vet inte vad jag går igenom. Jo, det vet jag. Nej.
Jo, men jag var ensam i ett semane. Jag blev slagen, jag var ensam. Jag blev förkastad, jag blev hånad. Jag vet hur det känns.
Jo. Men har du någon gång varit på en plats där internet inte fungerar?
Har du verkligen smakat på sådana problem? Har du någon gång gått in i en affär och just din favoritglass är slut? Har du någon gång upplevt sånt? Jag tror knappast det. Men vet ni, liksom, vad är våra verkliga behov? Är det okej att vara utan internet? Jag blir själv upprörd när jag inte har det. Jag äter inte mycket glass, men jag kan bli väldigt upprörd över att det inte finns den sorten som jag vill ha. Och så vidare. Men det är sådana här ilandsproblem. Det är liksom vår tid. Som vi lever i. Men det är inte det här ändå, men han känner allt, han vet allt, för det står att han blir frestad i allt liksom vi. Det vill säga han kan ha medlidande med oss, han kan förstå oss på alla plan. Den enda skillnaden är att han syndade aldrig. Det har vi gjort, men det gjorde inte han. Så vart vi än går så kan man säga att han har varit där. Tänkte på Gud vet allt. Gud är också villig att möta våra behov. Och det sista, det tredje och sista vi ska tala om, det är att Gud väntar. Vad är det Gud väntar på? Och i vers 16 ser vi vad han väntar på. Låt oss därför, det är väldigt bra för oss, låt oss därför, det vill säga nu måste vi titta tillbaka på det som han har sagt tidigare, det vill säga han vet allt, det är ingenting som vi behöver dölja, vi behöver inte spela teater inför honom, han är villig, vi behöver inte ifrågasätta hans karaktär, huruvida han kan och vill och förmår göra de här sakerna. Det vet vi redan. Låt oss därför, baserat på den kunskapen, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det här är intressant. I Jesaja kapitel 30, profeten Jesaja kapitel 30 och vers 18, så har vi en vers där som jag tycker är helt underbar. Därför att den säger någonting väldigt intressant. Jesaja 30 och vers 18. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Han väntar på det. Det är inte bara liksom att han skulle kunna göra det, men det är hans längtan att göra det. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ser ni att Gud har upphöjt sin tron över allt annat. Inte för att se ner därifrån och döma, utan för att han är en domens Gud när vi förkastar honom. Ja, han kallar alla människor ansvariga. Men det är inte därför han har upphöjt sin tro. Han har upphöjt den för att han ska kunna visa oss nåd. Är inte det fantastiskt? Och jag älskar den här tanken att det är därför, till Herren är en domens Gud. Ja, det är han. Ingen kommer undan detta. Hans helighet kräver att han dömer. Men om vi vänder oss till sonen, som är den perfekta reflektionen, avbilden av vem Gud är, och tror på hans fullbordade verk, ja, då blir vi förlåtna. Och nu är den här tronen inte en domens tron. Nu är det en barmhärtighetens tron. Och jag älskar det här att det står nådens tron. Det står inte fördömelsens tron, eller påminnelsens tron, eller skuldens tron, eller utvärderingens tron, eller anklagelsens tron, eller förlåt mig, tron. Det står nådens tron. Och jag tycker det här är fantastiskt. Så gå fram till denna, står det. Eller närma er den. Vi behöver inte något religiöst språk. Ni vet liksom vissa människor som är helt normala. Och sen när de går in i en kyrka, då börjar de tala på ett alldeles speciellt sätt. Och man har ett helt nytt språk. Ungefär som att Gud inte förstår oss när vi pratar normalt.
Gud förstår allting. Han vill inte att vi spelar teater. Han vet allting. Kom, jag är villig, jag väntar. Jag är upphöjd. Jag är inte imponerad av dina krusiduller runt omkring. Jag vill bara ha en gemenskap med dig. Gå fram, närma dig. Behöver inget religiöst grupp. Behöver inte ta några steg. Komma till en speciell plats, även om vi uppmuntrar människor att komma till kyrkan så ofta vi har möjlighet att göra det. Vi behöver inte säga någonting ens. Vi kan komma till hans tron i ett endaste ögonblick. Men jag inser att han vet allting. Jag inser att han är villig. Och när jag förstår att han väntar på mig, då är det bara att njuta av den gemenskapen. Han bjuder in oss. Tänk på det. Vi behöver inget avtalat möte. Du vet när vi ska träffa någon. Liksom. Ja, det går inte den här veckan. Det går inte då och då. Skriver ni liksom. Ja, det finns en tid här. Om en månad. Då får du komma. Vi behöver inte. Det är ingen väntetid. Liksom, och sitter i väntrummet där. Och det är förseningar. Och liksom, ja, det blir lite så vidare. Det finns ingen väntetid. Det finns inga dubbelbokningar. Så förlåt mig, men vet du vad? Ja, det lovat att svara på någon annans böner idag också, så att det gick inte. Kom tillbaks nästa vecka. Han tar aldrig semester. Alla de här sakerna som vi kämpar med rent mänskligt, det existerar inte hos Gud. Han bjuder in oss, kom frimodigt. Det, även om hela världen skulle komma samtidigt till honom, så skulle det ändå inte vara trångt. Det är underbart. Frimodigt. Och vet ni vad det här ordet för frimodighet, det betyder utan tvivel om vår relation med honom. Utan tvivel om vår relation med honom. Alltså en frispråkighet. Jag är så frimodig därför att jag vet vem han är. Och det tycker jag är fantastiskt. Inget tvivel om att vår relation är som den ska. Och i Johannes 6:37 står det: alla som kommer till mig ska jag inte kasta ut eller driva bort. Ekballo i grekiska, det betyder bokstavligt talat kasta ut på det här sättet. Och han gör det inte. Så vi tänker liksom, okej, jag ska gå till hans tron idag. Men tänk om jag blir utkastad. Liksom. Jag blir inte utkastad. Det är helt underbart. Den enda anledningen till att jag skulle inte kunna gå fram till nådens tron, det är min egen fördömelse och min egen skuld. Det kan göra att jag inte vågar gå till tronen. Men det har inte med Gud att göra. Gud säger att du måste fixa upp ditt liv nu helt och hållet innan du kommer. Sen kan du komma. Nej, du kan komma precis som du är. Sitt ner och resonera med mig. Vad har vi för behov idag? Gud vet det. Gud är villig. Och han väntar på att möta de här behoven. Jag tänkte på det. I veckan hade en sån här dag, ni vet liksom, när det kändes inte bra, det gick inte bra liksom. Jag kunde inte få till det som jag ville göra och så vidare. Och tänkte jag att, okej, jag måste göra det som jag alltid predikar om. Påminner mig själv om min egna predikning. Sitt ner, ta tid i Guds ord. Så jag gjorde det. Så jag satt bara och läste, och jag la allt annat åt sidan, satt bara och läste min bibel. Då blev det stopp i avloppet. Så vi viktade in massa sådana här slamsugare och allt vad det kan vara. Och det var, ja, minst sagt kaotiskt och stökigt och så vidare. Och då tänker man då liksom så här, ja, det är tacken. Jag tar tid med dig Gud. Så blev det stopp i avloppet och så blev det problem. Men vet ni hur det är liksom? Gud är både humoristisk och trofast. Och det är det som är så fantastiskt. Gud vet allting. Gud är också villig. Och Gud väntar på att vi ska komma till honom. Mm. Och behoven är så olika. De är så olika. Så enormt olika. Men det finns inga behov som Gud inte är kapabel att möta. Baserat på vem han är, hans karaktär och vad han har gjort, hans fullbordade. Allt annat är lätt. Det enda som är svårt, det är för Gud att få vår uppmärksamhet. Att vi verkligen vänder oss till honom. Att vi inte går någon annanstans för att möta de här behoven. Därför de blir aldrig mötta. De är hur många som helst och de blir bara flera och större. Och jag försöker att möta dem. Men om jag urskiljer vad som är mitt verkliga behov och bara Gud kan visa mig vad det är. Då kan han möta dem. Och där finns en tillfredsställelse som världen inte kan ge. Gud har skapat oss med behov. För att han ska få möta dem. Och när han möter dem, då har vi gemenskap med honom där. Och det är därför som han har satt sin tron i himlen. Han är upphöjd för att välsigna oss. Inte för att se ner på oss som en domare. Utan för att visa sig själv som en beskyddande, kärleksfull fader. Som vill visa oss hans vilja för våra liv. Så kom frimodigt till nådens tron. Herre, vi tackar dig för de här tankarna, Jesus. Vilken fantastisk möjlighet som du har gett oss, Herre. Att komma frimodigt till tron. Vilket enkelt koncept, Herre. Jag tänker på hur världen är full av religion, religiösa människor som tror att man kan komma till dig genom något slags människotillverkat system. Och man går helt bet. Men vi kan komma till dig, Herre, precis som vi är. Inte baserat på någonting vi gör eller förmår eller förtjänar. Utan helt och hållet baserat på vem du är och vad du har gjort. Så vi ber Jesus att vi skulle ta den här inbjudan på allvar. Att inte bara stanna upp inför det faktum att du vet allt. Inte bara det att du är villig. Men att du också väntar på att vi ska komma till dig. Du längtar efter det. Du vill ha gemenskap med oss. Precis som du sa, Adam, var är du? Jag vill ha gemenskap med dig. Jag vet vad du är. Jag vill att möta dina behov. Men jag väntar på att du ska bekänna dem. Så att jag får möta dem. Vi bara ger en inbjudan om det är någon som lyssnar på internet. Hör den här predikan. Helige Ande har talat till ditt hjärta. Gud vet allt. Alla våra synder som vi har begått. Alla synder vi kommer att begå. Ingenting ligger dolt för honom. Han är villig att frälsa oss. Han väntar på att vi ska komma till honom. Jag måste ta detta steg. Att tro på honom. Kan inte få mina behov mötta i egen kraft. Det handlar inte om mänskliga. Det finns ett behov som människan har som ofrälst. Och det är att bli frälst. Att bli återupprättad inför sin skapare. Om du tror det. Om anden har talat till om det. Be en bön i ditt hjärta. Bjud honom att bli acceptera hans frälsningserbjudande. Att han dog på korset för alla synder, inklusive min. Om du tror det, då förlåter han dig. Alla de som trodde gav han rätten att bli Guds barn, står det i Johannes 1:12. Alla de som trodde. Helt fantastiskt. Tro att Jesus Kristus är Guds son, sänd in i världen för att dö. En offerdöd betala för människornas synder. Om du tror att han gjorde det. Och han gjorde det för din skuld. Och förlåter han dig dina skulder. Din synd. Där möter han vårt primära behov. Sen kan han möta alla andra behov efter det. Men där måste vi börja. Om du bad den bönen. Om du tänkte det i ditt hjärta. Hör av dig till oss. Eller någon annan bibeltroende församling. Där du kan börja att vandra med honom. Få undervisning, kunskap om vem du är. Vi ber Jesus bara att du välsignar oss nu när vi går i ditt namn. Amen. Amen.
Okej. Har vi en som vi kan